Tendens kortdokumentärer.
Ung ångest. En serie om unga och psykisk ohälsa. Sömnlösa nätter.
Just nu så sover jag i en period där jag sover extremt lite. Jag sover ungefär 2 timmar per natt max. Och sen så vissa dagar, kanske 2-3 dagar i veckan, så sover jag inte överhuvudtaget.
Som i natt då, hur mycket har du sovit då?
Jag sover 3 timmar i natt.
Vi är hemma hos Melinda, 19 år, i Göteborg.
En liten studentetta med vita väggar.
Hon bor tillsammans med sin pojkvän och 3 katter.
Växter och drömfångare. Väldigt naturnära.
Vi har en väldigt liten säng.
Mm. Men vi får plats för det, tror jag. Min sambo är rätt liten av sig, så det går bra.
Är det du som har inrett?
Ja, det är jag.
Många ungdomar sover för lite på nätterna. Melinda kan vara vaken flera dygn i sträck. Inte för att hon inte vill sova, utan för att hon inte kan. Sömnproblemen påverkar hela hennes liv och i perioder får det henne att må väldigt dåligt psykiskt. Det är som att kroppen inte vet hur den slappnar av.
Jag kom hem ganska sent igår för jag hade varit i Danmark. Jag plockade undan lite när jag kom hem, drack en kopp te, lyssnade på lite musik. Och sedan så gick min sambo och la sig. Jag var uppe en liten stund till och kollade på tv.
Vad kollar du på?
Filip och Fredrik, sån här talkshow som de har på kvällarna. Och sen så insåg jag att jag kanske borde försöka se om jag kan somna. För att då har jag ändå sovit rätt dåligt i helgen och under denna veckan. Och så la jag mig ner och då började den vanliga oron komma att jag kanske inte kan sova. Och så försökte jag avväja det med att tänka på annat, tänka på skoluppgifter och vad jag ska göra i helgen och sånt där. Försöka ta det lugnt, vila ögonen på något jag tycker är estetiskt fint i mitt hem eller lite sådana grejer. Pendla från olika mentala sysselsättningar liksom.
Vad låg du att titta på då för något?
Drömfångaren som hänger vid sängen. Tänker på att det är ett hantverk och vem som kan ha gjort det och historien bakom och hur lång tid det kan ha tagit och vilken ände man börjar. Sådana detaljer går jag in på när jag ligger vaken om nätterna. Och så försöker jag intala mig själv någonstans liksom att det kanske ger mig tur i sömnen. Men det har inte funkat än så länge.
Vet du när du somnade och när du vaknade? Så?
Mm. Jag somnade 1 och så gick upp 4. Så det var en rätt bra natt i natt faktiskt.
Så vad gjorde du 4 i natt?
Jag gick upp och gjorde gröt. Och så diskade jag disken som fanns kvar och gav katterna mat. Och sen så satt jag med telefonen en stund. Tills jag skulle gå till skolan.
Nelly Hjärtsam.
Emma Varelé.
Hur gamla är ni?
19. Jag är 18.
Hur har ni det med sömnen?
Det händer att man tänker så. Men där vid 9:30 så. Men jag borde gå upp och borsta tänderna nu. Så att man kan kollega sig. Men det brukar ju bli vid 11:30. Skulle jag tro. Och då får man ju ofta lite så här. Blir man lite stressig ifall man börjar 8 dagen efter. Så. Ja, det är väl sådär skulle jag säga.
Så hur många timmar får du ungefär per natt?
6 eller 7 tror jag. Ungefär.
Ja, om det är väldigt mycket i skolan eller man har så här gjort mycket grejer som man tänker på sen på kvällen eller dagen liksom, så kan jag kan ligga upp och tänka på ett prov som jag gjorde under dagen som jag kände fast, oj, jag kan sitta och svara, att det var en fråga som jag kände att jag kunde ge mer på. Så ligger jag och tänker på det och så blir det bara att man stressar sig. Nu måste jag somna, klockan är 11:30, och så blir det bara att man är vaken på grund av att man stressar sig till sömn och inte bara låter sig själv slappna av liksom.
Ja, verkligen. Om det har hänt saker som man ligger och tänker på så känner man att jag måste bara släppa det nu och sova. Men det är svårt när det händer mycket i livet.
Tonåringar sover allt mindre och lägger sig allt senare. 1985 var det till exempel ganska få 15-åringar som la sig efter klockan 11 på kvällen. Omkring 15%. 30 år senare så var det fler än hälften. Psykologen Annika Norell Clark är legitimerad psykolog och forskar på ungdomars sömnvanor. Jag intervjuar henne på Skype efter att hon precis avslutat ett föreläsningspass på Örebro universitet.
De nya evidensbaserade rekommendationerna är att barn mellan 6 till 13 ska sova 9 till 11 timmar per natt. Och tonåringar mellan 14 och 17 år ska sova 8 till 10 timmar per natt. Nu finns det ju förstås alltid barn och ungdomar som behöver mindre sömn än så. Men under 7 timmar per natt rekommenderas inte. Helt enkelt.
Vad händer då?
Det vi har funnit är ju att de 11-15-åringar som sover mindre än det rekommenderade, som sover mindre än 7 timmar per natt, har nästan en fördubblad sannolikhet att även rapportera att man väldigt ofta lider av olika typer av psykosomatiska symptom. Det vill säga att man känner sig ledsen, lättirriterad, har ont på olika delar av kroppen. Och så vidare.
Tidigare har man alltid sett att sömnsvårigheter är ett symptom på depression och ångest. Men nu visar forskningen att det även finns ett samband åt andra hållet, säger Annika Norell Clark. Att bristen på sömn i sig kan vara en orsak till att unga mår dåligt.
Framförallt pratar vi om depression. För har man någon gång haft en period då man har haft det vi kallar för sömnstörningen insomni, det vill säga svårigheter att somna in eller somna om, så har man en fördubblad risk att drabbas av depression senare i livet. Det är en risk som varar över 10 år, har man sett i forskning.
Jag hade väldigt vild fantasi som liten och intalade mig ofta att det fanns spöken och liknande. Samma tidpunkt som jag fick eget sovrum.
Melindas sömnproblem började i tidig tonår när hennes stora syster flyttar hemifrån. De har alltid haft en nära relation och alltid delat rum. Och nu plötsligt får hon ligga där ensam i mörkret.
Alltså det var en väldigt stor tomhetskänsla. Helst har jag väl velat ha någon att ligga och prata med tills jag somnar, men jag låg vaken och tänkte på saker och tänkte på skolan och tänkte på vad jag skulle göra dagarna därefter och vad jag hade gjort under dagen. Och till slut så hade det gått flera timmar liksom, och då skulle jag gå upp igen.
För att när jag var barn och inte kunde sova, då blev jag nästan panikslagen. Mm. Men blev du rädd eller så här? Fick några sådana jobbiga känslor eller låg du bara och väntade på att det skulle bli morgon?
För mig var det med att jag inte riktigt uppfattade hur snabbt tiden gick. Så när det väl var morgon så var det liksom ojsan. Men då tänkte jag att jag kanske kunde ta igen det natten därpå. Vilket aldrig hände.
Så liksom hur fortsatte det?
Jag hade perioder där jag var vaken under veckor. Eller veckor och veckor. En vecka kunde jag vara vaken. Och sen så tog jag nästan igen det så att jag sov under en längre period. Vilket innebar att jag hamnade väldigt mycket efter i skolan. Jag sov liksom bort skoldagar. Och då pratade jag med kurator på skolan. Och då pratade vi om att jag sov dåligt och hur mycket jag oroade mig över saker.
Vad var det du gick och oroade dig för?
Betyg, familjerelationer. Min mamma är ensamstående mamma till 3 barn. Så det var alltid någon viss oro om hur det skulle se ut i familjen, ekonomiskt.
Är det därför som du inte berättade så mycket för din mamma hur det var, eller?
Jag visste att hon oroade sig mycket över många saker. Och att vara ytterligare en bidragande del till att hon borde oroa sig över något var inte något jag var så supersugen på. Så därför tog det väldigt lång tid innan jag började prata med först kurator om hur jag mådde.
Jag är på väg till Kungsbacka. På Elof Lindells gymnasium har man nämligen också märkt av att många elever sover för lite.
Hur många timmar brukar du sova?
Gud. 6 i snitt tror jag. 6 timmar. 5 kanske. Det beror lite på.
Men måste du inte ta igen det då på dagen eller liksom på helgen? Eller?
Ja, jag sover på lektionerna. Nej, men jag, eftermiddagen kommer jag hem och då lägger jag mig typ 2 timmar. Sen går jag upp och gör läxor eller börjar kolla på tv eller någonting igen och sen går jag och lägger mig. Sen är det så i en jargong.
Men har ni klasskompisar som somnar också?
Ja, jag somnar mycket. Jag funkar så att jag har, om jag blir riktigt, riktigt trött och min energi går helt ner så däckar jag i typ en kvart. Och sen så blir jag pigg när jag vaknar igen. Så att det är power naps. Det händer på skoltid också.
Vad säger lärarna då?
För det mesta så blir det väl att lärarna tycker att man tar sitt eget ansvar. Och väljer du då att sova bort en kvart eller 20 minuter så de orkar inte gå runt och peta på alla. Liksom. Utan då får de, har de en genomgång är det en annan sak. Men jobbar man bara så får ju man stå sitt kast. Liksom.
Men liksom, lägger du dig frivilligt ner på bänken då? Eller nickar du till så här helt?
Nej, är det en föreläsning så kan det bli att man nickar till för man försöker hålla sig vaken. Men jag inser det själv att är jag riktigt, riktigt trött och är bättre att jag bara lägger mig ner och somnar till i 10 minuter. Och sen så fortsätter jag med det jag håller på med. För jag kan, det är plågsamt att bara hålla sig vaken typ. Då blir det inte lektionen bra alls.
Tiden räcker inte riktigt till för allting man ska hinna göra. Jag menar, vissa av oss jobbar så här på efterskolan och man ska plugga, man ska ha bäst betyg. Sen ska man vara social och kunna så här, amen, jag vet, hänga med vänner och allt möjligt. Då blir det att dygnet inte räcker.
Nej, man prioriterar andra saker och man vet att man mår bättre av att sova. Men man vill ha de där pengarna man får när man jobbar. Man vill ha de där, liksom, behöver plugga till det där provet dagen efter. Så att man, det blir att sömnen kommer efter. Liksom. Men man vet ju att man mår bättre egentligen av att sova. Så att, ja. Men det nedprioriteras lite.
De säger att de sover väldigt dåligt och är väldigt, väldigt trötta. Tyvärr har många gjort det väldigt länge. Man önskar ju att elever kanske kunde uppmärksamma lite tidigare och våga söka hjälp tidigare.
Kuratorn Andreas Eliassersson får lägga en stor del av sin arbetstid på att ta emot elever som kommer och klagar på sömnsvårigheter.
Man är väldigt stressad i sin skolmiljö, att man har väldigt mycket. Det är inte bara skolan, utan ofta så kan det vara så att man har också väldigt många aktiviteter på sidan. Man har ett extra jobb, man vill träna väldigt, väldigt mycket och så ska man hinna med sin skola och man har väldigt höga krav på sig själv. Att man ska nå väldigt fina resultat.
Vad är liksom det vanligaste misstaget som eleverna gör?
De två vanligaste misstagen, det är svårt att välja på dem här. Det ena är powernaps. Det är väldigt populärt. Man har sovit som en kratta natten innan och så går man och lägger sig när man kommer hem från skolan. Och så har man börjat göra om dygnsrytmen direkt och så får man svårt att sova på kvällen. Och det andra är helger. Att man ligger och sover jättelänge. Och då kommer man fel in. Och ofta klarar man måndag, kanske tisdag och sen på onsdag så fallerar det. Och sen är man hemma från skolan kanske för att man har sovit 0 timmar i stort sett natten som varit.
Och vad är ditt råd då?
Ja, men vi jobbar ju, när jag brukar jobba så brukar vi prata om olika sömnstrategier. Små enkla tips för att komma till bukt med sin sömn. Powernaps är ju strikt förbjudet för en elev som har svårt att sova. Och sen så börjar vi titta på så här, när går vi upp? Att vi hittar en fast tid att gå upp. Det brukar vara den första läxan man får som är här. Att inga powernaps går att ha en bestämd tid. Och då börjar man titta på vilken dag man börjar tidigast i skolan. När man måste gå upp. Och är det då så att man börjar klockan 8:30 här på skolan. Och måste gå upp klockan 7. Då behöver vi jobba utifrån att man går upp klockan 7 varje dag.
Även fast man har sovmorgon på schemat?
även om man sover morgon på schemat. Börja med en strategi. Det viktigaste är inte när man går och lägger sig, det viktigaste är när man går upp.
Varför det?
För att det är så vi börjar bygga en dygnsrytm.
Funkar det då?
Jag brukar säga att det svåraste vi lever är inte att välja bort en powernap på något vis, utan det svåraste är att välja bort helgernas sovmorgon.
Tillbaka till 19-åriga Melinda i Göteborg. Hennes sömnproblem får allt större konsekvenser.
Alltså under första perioden, det vill säga första halvåret, jag började sova dåligt, så tyckte jag inte det var riktigt stort problem. Det var snarare när jag började försöka ta ikapp det här jag hade inte sovit, eller ta ikapp perioden när jag inte hade sovit och sov hela dagar. Det var då det blev jättejobbigt. Jag gick ju som sagt inte till skolan, och gick jag till skolan så var det i perioder. Så hög frånvaro i skolan, och jag förlorade jättemycket vänner för att jag var hemma konstant och sov liksom under vissa perioder.
Den första som får veta om Melindas sömnproblem är kuratorn på hennes skola. Kuratorn rekommenderar henne att besöka vårdcentralen. Och på vårdcentralen får hon olika övningar som hon ska göra på kvällen.
Och det är att man ska andas på ett visst sätt och hålla händerna på ett visst sätt och försöka slappna av. Så här tror jag man håller. Det var rätt länge sedan jag gjorde det.
Som en fjäril.
Som en fjäril över bröstkorgen. Och så lyfter man på fingrarna parallellt och andas i takt som man lyfter på fingrarna. Och det skulle vara en avslappningsmetod som hade funkat på vissa men på andra inte. Och jag var nu den som det inte funkar på.
Du nämnde någonting om att du kan få panikångest när du ligger där. Hur var det första gången?
Första gången insåg jag nu inte att jag hade panikångest, utan jag trodde jag var döende. För det är en väldigt obehaglig känsla. Och är man inte van vid känslan så kan man tro väldigt lätt att det är något fysiskt fel på en. Och när jag fick första panikångestattacken på natten så fick jag det hela veckan på dagtid. Och det utformade sig i svimningar. Och då åkte jag in akut. Och då sa läkaren till mig att det här är inte något fysiskt problem, utan det här är mentalt. Och det var då jag insåg att det kanske var lite sämre än vad jag hade gått och trott att det var.
Melinda får receptbelagd sömnmedicin utskrivet. Egentligen ska hon använda den regelbundet, men hon tycker inte om att ta den, så hon använder den bara i nödfall.
Den är väldigt, väldigt tung i sig som medicin. Och ja, jag tycker inte om den överhuvudtaget. Jag tycker den är rätt läskig.
Har du den här?
Ja.
Vi kan kolla biverkningarna.
Hon går till badrumsskåpet för att visa mig hur den ser ut. Men då hittar hon den inte.
Kan min sambo ha gömt den?
Gömmer han den?
Ja.
Han vill inte du ska ta den.
Nej, men den är så stark så att den går att använda på många olika sätt.
Har du använt den på andra sätt?
Ja, under en självskadeperiod så gjorde jag det. När jag mådde extremt dåligt. Har man varit uppe i x antal timmar så börjar man känna sig tokig. Det är nästan som man hallucinerar. Eller, man ser saker, eller jag ser saker i ögonvrån hela tiden. Och till slut så blir det väldigt jobbigt. Uppe på det så tänker man och oroar sig och känner panikkänslor. Så det blir ju verkligen som en smärta som man bara vill få bort. Och sitter jag där med en panikångestattack så har jag två gånger druckit rakt ur flaskan. Och det är ganska specifika mått med hur mycket man får ta och bör ta. Och då har det varit agerande i panik liksom.
Vad hände då när du tog för mycket?
En gång så har jag fått åka in med ambulans för att de var oroliga. Men de höll koll på mig. Och sen så fick jag åka hem igen. Det var väl mer att de misstänkte om jag hade självmordstankar eller liknande, vilket jag inte hade. Hade jag haft det så hade jag fått en remiss till psykakut. Men eftersom de var ganska säkra
på mitt mående så fick jag åka hem.
I och med att Melinda har perioder där hon sover extremt lite har hon också perioder då hon sover extremt mycket. Hon kan sova flera dygn i sträck.
Helst stänger jag min telefon och sover. Jag blir ganska okontaktbar för omvärlden och väldigt irriterad om min sambo försöker väcka mig. Oftast så blir ju nära anhöriga oroliga och undrar om något har hänt eller om hur jag mår. Men nu på senare tid har de ju insett att hon sover faktiskt. Och när jag då kommer ut ur en sån här fas så mår jag extremt dåligt. Då känns det som att jag har missat ett år nästan.
Varför mår du dåligt då?
För att jag är van vid att vara vaken och jag är van vid att göra mycket saker och ha många bollar i luften. Så när jag inte har gjort någonting på så lång tid så känns det makt. Alltså jag känner mig maktlös och det känns som att jag inte har koll på någonting. Jag kanske har missat någon viktig nyhet på tv eller så här. Det känns som att allt kan ha hänt under de timmarna jag ser. Så det är någon slags kontroll också att ligga och vara vaken och vara medveten om vad man gör och vad man tänker på. Så fort jag vaknar efter att ha somnat så inser jag att oj, vad händer nu liksom? Och det är rätt skrämmande. Men ändå så ligger det liksom en suktan om att jag vill kunna sova utan problem.
De flesta har inte så stora sömnproblem som Melinda beskriver. Men tillräckligt stora för att elever ska komma till kuratorn Andreas Elisersons mottagningsrum och be om hjälp. Om stress är en orsak till sömnsvårigheterna så brukar han hjälpa eleven att måla upp allt som måste göras på en tavla.
Stress handlar väldigt mycket om att man upplever en stress. Man upplever att man har väldigt mycket och att man saknar just den överblicken. Så att bara få upp det på papper eller på tavla, som så här, det här, så här ser min vecka ut, det här har jag framför mig, lugnar jättemycket. Sen behöver vi kolla på sömnstrategier, prata om hur vi använder våran säng exempelvis. En vanligt förekommande tema är att man använder sin säng till att man käkar i sängen, man pluggar i sängen, man håller på med paddan eller datorn eller telefonen i sängen, och vi börjar använda sängen till någonting som inte är att sova. Och vår hjärna är fiffig så den anpassar sig och då börjar den koppla ihop att vi ska vara vaken i vår säng. I sängen sover vi och inget annat kan vara en första strategi för elever. Sen pratar vi också om att inte just, om man nu pratar utifrån att sängen då är lätt blir ett ställe där man gör andra saker och sova och hjärnan kopplar ihop det med detta, så behöver man också bryta när man ligger i sängen och vrider sig. Så man brukar säga mellan 15-30 minuter så behöver man gå upp. Inte gå upp och motionera utan kanske sätta sig i en stol eller en fåtölj bredvid då. Och kanske läsa någonting eller lyssna på lite musik eller vad som helst. Tills man igen får de här sömnsymptomen.
Hur sover du själv?
Som småbarnsförälder så sover man sådär. Och just nu har vi en liten knodd så då sover jag ungefär 5-6 timmar. Alldeles för lite. Så att... förhoppningsvis blir det bättre framöver.
Jag lämnar Elof Lindelfs gymnasium. Förutom stress över skolan ser man också i studier att ungdomars skärmvanor kan vara en orsak till att de lägger sig allt senare, säger forskaren Annika Norell Clark.
Det finns ju många förklaringar kring det här, kan man tänka sig, men det som oftast får skulden är ju elektronisk medieanvändning, om vi säger så. Det handlar om smartphones, läsplattor och så vidare. Allt vi gör i sovrummet när vi kanske borde ha släckt lampan och börjat sova. Men vi håller ändå på att ägna oss åt nöjen eller sociala kontakter med andra.
Kan ni se att det är vissa grupper av ungdomar som sover sämre?
Det kan vi absolut göra. När vi tittar från 80-talet och framåt och vi tittar på vad det är faktorer som verkar öka risken för att man ska lägga sig sent på kvällen till exempel, så kan vi se att pojkar har en högre risk för det här. Vi kan även se att 15-åringar som planerar att läsa praktiskt orienterade gymnasieutbildningar eller inte vet vad de ska läsa på gymnasiet eller att inte planera att gå gymnasiet alls också är mer sannolika att rapportera att de både har sömnproblem och att de sover för lite och att de lägger sig väldigt sent.
Och vad beror det på?
Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga, måste jag säga. För samtidigt som pojkar lägger sig senare så är det en högre andel flickor som tycker att de har sömnproblem. Vilket ju är lite motsägelsefullt. Och samtidigt som pojkar lägger sig senare och faktiskt sover kortare i högre grad så är det ju fler flickor som rapporterar psykisk ohälsa.
Det är inte bara i Sverige som tonåringarna sover mindre än på 80-talet. I Danmark och Norge ser man samma utveckling. Däremot inte i Finland.
De finska barnen är ju bättre ifrån sig i skolan. Och samtidigt så har ju deras totala sömnlängd inte ändrats sedan 1978, enligt forskningen. Man kan ju fundera på det också. I Sverige minskar sömnmängden hos skolbarnen och skolresultaten går ner också. Det vore mycket intressant att kolla närmare på, tycker jag.
Jag tror det är något som jag aldrig kommer riktigt förstå. Utan jag har snarare bara accepterat och lärt mig att leva med det.
19-åriga Melinda i Göteborg har fortfarande ingen aning om varför just hon fått så grava sömnproblem. Men hon tror att i hennes fall har det varken med skärmar eller skolstress att göra. Förra året blev situationen ohållbar. Melinda blev sjukskriven för utmattningsdepression.
Det var jättemycket som påverkades. Matvanor, kroppshygien, städning i hemmet. Jag var väldigt frånvarande. Jag har tur att ha väldigt förstående personer i min omgivning. Men annars skulle jag nu framstå som en extremt bitter människa. Jag fräser gärna av folk. Jag är inte så superintresserad när andra pratar. Andras problem och bekymmer blir väldigt små för att jag har mina egna och det känns tillräckligt.
Kanske förde sjukskrivningen något gott med sig trots allt. För nu har Melinda äntligen fått kontakt med en psykolog som hon träffar regelbundet. Och tillsammans går de igenom hennes liv. Ser om de kan se orsaker och mönster.
Det är väldigt intressanta utredningar. Man gör en tidslinje från barndomen fram till nutid och tar upp specifika händelser och scenarion som kan ha påverkat den och kanske inte har påverkat den.
Har du någon strategi för hur du ska göra för att inte hamna där igen?
I framtiden så tänker jag att jag får hitta ett jobb som är väldigt eget där jag kan styra och ställa själv mycket, tänker jag.
Du har lyssnat på Sömnlösa nätter, ett program av Lovisa Haag. Om du har egna erfarenheter av att vara ung och leva med psykisk ohälsa, kontakta oss gärna. Tendens finns förstås på sociala medier och du kan också nå oss på tendens@sverigesradio.se.
Det här var ett avsnitt ur serien Ung ångest från Tendens kortdokumentärer som sändes första gången våren 2018. Alla program handlar om unga som på olika sätt mår psykiskt dåligt. Av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sömnlöshet, PDSD, suicidala tankar, panikattacker eller ångest. Alla sex delarna hittar du på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Ung Ångest.